Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs.
Hej, Johanna Lundström heter jag och jag säger välkommen till ett nytt söndagsprogram här i Radio Nolaskogs. Och idag så ska vi prata om gemenskap, tänkte jag. Lite i största allmänhet sådär, men också mer specifikt. En viss typ av gemenskap som vi alla relaterar till varje dag, nämligen det så kallade samhället. Det är en intressant fråga som jag ofta återkommer till. Hur det ideala samhället skulle kunna tänkas se ut. Det är ju viktigt att veta vilket gemensamt mål vi har när vi diskuterar politik och samhällsfrågor i övrigt. Helt enkelt att diskutera vad det är vi kan komma överens om som odiskutabelt. Och förra gången jag pratade här i Radio Nolaskogs söndagsprogram, det var den 16 februari, och då funderade jag på just den frågan. Bland annat genom att titta på filosofen John Rawls teori som säger att samhällets minsta gemensamma nämnare, det som alla borde kunna skriva under på oavsett vilka övriga politiska och religiösa övertygelser man har, det är att alla medborgare bör betraktas och behandlas som jämlika och fria. Men jag tror att vi kan vara ganska överens om att inte alla människor upplever att det är jämlika med andra. Eller att de behandlas jämlikt. Så förutom att diskutera vad som skulle kunna vara ett idealt samhälle, så tror jag att det dessutom behövs en analys av människans aktuella, nuvarande problem i samhället. Vad de problemen beror på och hur man kan motverka dem. Och min analys ser i sin enklaste form ut ungefär så här. Jag tänker att människans finaste egenskap, nämligen hennes förmåga och kapacitet att älska och att forma gemenskaper, det är samtidigt också roten till hennes största problem. För ett stort behov av kärlek skapar också en stor rädsla av att inte vara älskad. Och stort behov av gemenskap skapar en stor rädsla att ställas utanför den gemenskapen. Och rädsla, det är nog något av det mest destruktiva som finns i den här världen, tänker jag. Och en människa med stor kapacitet att härbärgera kärlek, men som inte får göra det, hon går omkring med ett tomrum i bröstkorgen som man längtar efter att få fylla. Hellre med vad som helst än att det ska vara tomt. Min slutsats blir att i samma mån som ett samhälle kan erbjuda människor en positiv gemenskap och kärleksfulla relationer, i samma mån reducerar man de destruktiva problemen i samma utsträckning. Det är inte fråga om en poetisk eller idealistisk syn på människan, tror jag, utan det handlar om socialpsykologi, helt enkelt. Jag tror att om vi lär oss att fatta hur människans gemenskapstörst ser ut och hur den yttrar sig och hur den påverkar oss både individuellt och i förlängningen som samhälle, då tror jag att vi har en större chans att hitta lösningar på sånt som vi betraktar som samhällsproblem. Att förstå samhället, det är att förstå dess människor.
Plockar upp riset i kyrkan när vigseln är slut. Smyger sig ut, smyger i drömmen. Risgrynen häller hon upp i en burk och går hem. Väntar på vem? Alla vilsna människor. Var kommer pastor Kalstenius håller predikan i kyrkan, men ingen hör på. Helst vill han gå ensam i natten, stoppar han strumpor, hans blick bara irrar omkring. Söker någonting, alla vilsna människor, var kommer de ifrån? Alla vilsna människor, vem frågar efter dem? Åh, alla dessa vilsna människor. Eleanor Rydholm dog och begravdes i byn, det var ingen som kom. Vem bryr sig om pastor Kalstenius? Trött borstar bort lite jord från sin rock, ger sig av från hennes grav. Alla vilsna människor, var kommer de ifrån? Alla vilsna människor, vem frågar?
Det var Monica Zetterlund med Eleanor Rydholm. Förutom de allra mest basala behoven som en människa har, typ behovet av mat och värme och någonstans att sova, så är mänsklig gemenskap något som ligger väldigt högt på listan av våra viktigaste behov. Och det finns både filosofiska och socialpsykologiska och biologiska teorier som visar på det. Har vi inte en social tillhörighet och gemenskap, så har vi en stark drivkraft att försöka skaffa oss en sån. Och har vi en sån, så är vi rädda att mista den. Och den rädslan kan påverka vårt agerande på ett negativt sätt. Jag tror att många kan känna igen tendensen att det är lätt hänt att man prioriterar sina egna sociala behov framför andras, och därför i viss mån är beredd att såra andra för att själv inte bli sårbar. Ett enkelt men sorgligt exempel på sådana situationer som jag tror att många kan relatera till, det är alla fikaraster på olika arbetsplatser som du kanske har suttit med vid. Har du någon gång snackat som en annan person, en kollega eller chef kanske, som inte suttit med vid bordet men som indirekt svetsat ihop gemenskapen hos er som var där genom att vara föremål för allmänt hackande? Kanske har du tyckt att kommentarerna varit lite väl hårda eller orättvisa. Men du har inte gått till den personens försvar, eftersom det kanske hade blivit obekvämt för dig på den sociala spelplanen. Har det blivit vedertaget och okej att kommentera en viss person, så vore det att sticka ut hakan att inte hänga på i det snacket. Om inte annat så tror jag att de flesta kan hitta exempel från uppväxten, då det hänt att vi varit taskiga mot en annan människa, trots att vi känt att det är fel, bara för att vi har velat bli accepterade eller omtyckt av någon annan, eller för att platsa i någon form av grupp. En gemenskap som inte är inkluderande, utan snarare gör oss osäkra och rädda för att inte platsa, det kan påverka vårt beteende väldigt negativt. Men samtidigt så kan ju en positiv gemenskap få oss att uträtta stordåd. Ett fotbollslag med stark lagkänsla, där alla kämpar för varann, kan vinna mot ett tekniskt och taktiskt överlägset motstånd. Och på en arbetsplats med god gemenskap så orkar personalen överkomma många problem och hantera mycket stress. Och en människa som känner att hon är omgiven av vänner som älskar en, hon kommer att fortsätta att utvecklas positivt och växa hela livet. Och jag tror att skillnaden mellan ett gott samhälle och ett destruktivt, det är skillnaden mellan å ena sidan ett samhälle som erbjuder positiva relationer med andra, och å andra sidan ett samhälle där människor saknar en positiv gemenskap eller är rädda för att förlora den. Kent. Våga vara rädd. På tal om samhällelig gemenskap så har det senaste året talats ganska flitigt om svenska värderingar i den offentliga debatten. Jag tycker personligen att det har varit en ganska besynnerlig diskussion där många talar om värderingar men väldigt få har kunnat förklara vad som menas med det. Å ena sidan så är det svårt att sätta fingret på vad man menar med svenska eller underförstått goda värderingar. Å andra sidan så är det öppna dörrar som man slår in när man ganska svepande talar om till exempel demokrati, frihet eller solidaritet som värderingar. De människor som inte menar att det är positiva saker, det är extremt få. Så hela den där diskussionen har därför varit lite av ett tidslöseri om man frågar mig. Inte för att diskussionen om värderingar är oviktigt, tvärtom. Men jag menar att vi borde börja från ett helt annat håll. Som det är nu så börjar vi med att diskutera vilka värderingar vi har. Och utifrån det så tänker vi oss att rätt värderingar ska generera vissa önskvärda beteenden. Och att det till sist är de beteendena som avgör om en människa kan accepteras och välkomnas in i en gemenskap. Till exempel den svenska. Jag tror att allt måste ses från det andra hållet. Först måste vi diskutera vilka gemenskaper vi har att erbjuda människor. Var finns gemenskaperna? Och är de goda eller rädda gemenskaper? Sen kan vi diskutera vilka beteenden som modelleras i de gemenskaperna som människor kan ta efter. Och först efter det blir det intressant att fundera på vilka värderingar och åsikter som formas efter att man har fått erfara andra människors beteende gentemot en själv och efter att själv ha testat ett visst beteende i mötet med andra. Få skulle säga att det bästa sättet att uppfostra ett barn är att isolera det tills det har lärt sig rätt värderingar och därefter erbjuda det en plats i gemenskapen. Det är såklart genom att vara med andra goda förebilder som man formar ett beteende och sen formar det våra värderingar. Och det är en sanning som inte bara är applicerbar på barn utan på alla människor, vuxna som små. Låt mig ta ett exempel. När jag började arbeta som lärare 2010 så hamnade jag i ett arbetslag med fantastiska kollegor och en mycket positiv kultur. Det var ett gäng där man stöttade och uppmuntrade varandra och trodde på varandras förmåga. Och även en nybörjare som jag själv upplevde att jag blev tagen på allvar. Och jag fick självförtroende nog att ta mig an mina arbetsuppgifter med stor frimodighet. Trots att jag så här 7 år av erfarenhet senare inser att jag verkligen var en rookie på den tiden. Men det var tack vare den kulturen som gjorde att jag utvecklades snabbt och blev en bättre lärare allt eftersom. Men jag kan också säga att det var inte tack vare skolans värdegrundsdokument som den här kulturen i arbetslaget hade utvecklats. Det var inte ens tack vare fina, öppna och regelbundna samtal om värderingar som gjorde det. Det var framförallt tack vare 2 äldre och mer erfarna lärare, Eva och Lars, som genom sitt sätt att vara, tala och agera modellerade en kultur av inkludering, av uppmuntran och positiv attityd till alla andra kollegor. Och den kulturen anammades av alla nya lärare som kom in i arbetslaget och som jag själv fick kliva in i och ge vidare när nya kom in i laget efter mig. Utifrån kollegornas beteende kunde man alltså se att de värderingar som fanns i gänget var av typen att vi tror på att människor kan trots att de är unga. Eller vi tror på att betona det som fungerar och att bygga vidare på det. Snarare än att klanka på det som inte funkar. Eller vi tror att alla har något att bidra med. Vi tror på att ge andra ansvar utan att de måste kontrolleras. Men däremot uppmuntras och stöttas vid behov. Det var alltså ett arbetslag med mycket goda värderingar, om man frågar mig. Men det är svårt att skapa en sån kultur genom att bara prata om det. Det måste förebildas genom ett beteende hos de som sitter på de positioner där man kan påverka. De som är äldre, de som har ett mandat, de som har kunskap, de som har erfarenhet. Det är de som sätter kulturen och som släpper in de nya i gemenskapen och etablerar ett beteende hos dem. Så, vi pratar om vilka svenska värderingar som finns. Jag tycker att vi borde prata ännu mer om vilka svenska gemenskaper som vi har att erbjuda. Och om vilken kultur som råder i dem. Och om vilka som är beredda att axla rollen som kulturbärare, så att säga. Som vill förebilda. Som vill gestalta och leva värderingarna för att andra ska kunna upptäcka och ta efter dem. Tänk om vi skulle kunna motverka en del av samhällsproblem. Helt enkelt genom att inse att det människor behöver är goda gemenskaper. Jag tror att det är hög tid att göra sådana gemenskaper mer tillgängliga för alla. För visst är det så att vi alla har behov av att i så stor utsträckning som möjligt få ersätta ängslighet och rädsla med uppbyggliga relationer istället.
Får nu hålla allt tillbaks. Det finns ingenting som räcker. Hjärtat kommer aldrig till tals. I ett block som bara läcker. Men ändå, du min vän i livet. Se hur kvällen brinner upp. Sak är givet. Vi är två hjärtan i samma kropp. Om jag tappar allt igen, det är möjligt att det händer. Det kan vara svårt att hitta hem. Från alla hav och alla länder. Men ändå, du är min vän i livet. Se hur sommaren blir höst. Sak är givet. Du bär min luft i ditt bröst.
Du, min vän i livet, med Lars Winnerbäck. Ja, det här med gemenskap, det är komplicerade grejer, men viktiga. Eftersom det har att göra med människors starkaste längtan. Det är gemenskaperna som gör oss starka och sårbara på samma gång. Så vad viktigt det är att vi försöker skapa ett samhälle där goda gemenskaper kan ta form. Så till sist så lyssnar vi på musik med just det temat. Artisten On Earth med titeln Taking Form.